När jag var tonåring tänkte jag bli filosof med en brun manchesterkostym eller möjligen skruva på tv-apparater och andra intresseväckande manicker. Jag skulle dessutom på allvar undvika sjukvården och allt vad den innebär, och det är särskilt det som har med diabetes att göra. Jag ville verkligen inte bli läkare. Mitt namn är Jarl Hellman, överläkare, diabetesansvarig, excellent lärare och programstudierektor för läkarutbildningen vid Akademiska sjukhuset. Jag har ett otroligt spännande arbete som ständigt för med sig nya utmaningar och givande möten med såväl patient som student. Jag har aldrig ångrat en sekund att jag blev läkare. Men vägen dit var verkligen inte självklar på något vis. Man kan vända på det och säga att det faktiskt var väldigt oväntat. I alla fall för mig själv. En del drömmer om att arbeta inom vården och att bli läkare när de växer upp. Så var det alltså definitivt inte för min del, utan kanske snarast tvärtom. Detta trots eller kanske just på grund av att båda mina föräldrar är läkare. Jag hade själv dessutom tidig kontakt med sjukvården som barn när jag i 3-årsåldern var med om en allvarlig olycka och förlorade stora delar av 2 fingrar på höger hand. Förlusten av fingrar tog mig mycket hårt. Framförallt under tonåren och betydligt mer estetiskt än rent funktionellt. Jag skämdes över min deformerade hand och försökte att gömma den för omgivningen. Min pappa siktade tidigt in sig på forskningen och där specifikt grundforskning kring typ 2-diabetes, och det har nog på många sätt präglat min barndom. Den drivkraften var nämligen helt enorm, och han var till en stor del helt uppslukad av att lösa diabetesgåtan under min uppväxt. Hans arbetsinsats inkluderade såväl kvällar såsom helger inklusive julafton exklusive Kalle Anka. Min mamma är språklärare i botten men stannade hemma under största delen av barnaåren och skapade på detta vis en fin balans. Men även hon hade ett högst omfattande intresse för medicin. I dryga 40-årsåldern salade hon därför om till att utbilda sig till läkare med geriatrik som specialitet. En ren bragdinsats som 4-barnsmamma. Man kan som barn antingen dras med i entusiasmen eller välja det motsatta och försöka att välja en egen väg. Naturvetenskaplig linje på gymnasiet vid Celsiusskolan. Här trivdes jag verkligen och hade tillgång till en bred palett av intresseväckande ämnen, inklusive många entusiasmerande lärare. Den som kanske påverkade mitt liv allra mest genom att avgöra mitt yrkesval var definitivt min biologilärare Dan Fjällström. Av någon outgrundlig anledning fick han nämligen för sig att jag skulle passa som läkare, och till den milda grad att han mer eller mindre gav mig en slags ordination där. Detta trots att mitt intresse var fullständigt obefintligt och att biologi dessutom var mitt allra sämsta ämne från högstadiet. Ett slags problem i sammanhanget var dessutom att Fjällström hade ett nära samarbete med universitetet och att han där hade identifierat att min pappa var diabetesforskare. Detta scenario ledde fram till ett av de absolut mest pinsamma ögonblicken i mitt liv. Jag glömmer aldrig det ödesmättade ögonblicket när jag, som dessutom var relativt ny i klassen, helt utan förvarning och förberedelser, skulle redogöra för sjukdomen diabetes inför mina gymnasiekamrater. Tiden stannade helt av. En massiv tystnad bredde ut sig i lärosalen och jag hade absolut ingenting att berätta. Och tystnaden förblev permanent. Jag skämdes något oerhört, men Fjällström såg det hela som en slags liten parentes och han bara ryckte lite på axlarna och muttrade ja, ja. Fjällström fokuserade i sin undervisning huvudsakligen på människokroppen, och på något magiskt vis lyckades han dessutom genom sin högst avancerade och inspirerande undervisning att skapa ett successivt ökande intresse över tid. Det allra mest spännande ämnet var annars filosofin med Harry Lindberg. Harry var utrustad med en rebellisk tjock röd tupé kombinerat med ett tunt, grått och lite ostyrigt hår. Han hade en slags overklig förmåga att direkt på plats i stunden skapa ett unikt pedagogiskt klimat med en närvarokänsla som var högst påtaglig. Undervisningen följde inte riktigt målbeskrivningen men engagerade precis alla närvarande. Harry hade där en slags devis att han med full kraft alltid siktade på att inkludera även den allra mest ointresserade eleven i samtliga diskussioner. Det fanns ingen kommentar eller svar som saknade intresse i hans värld. Han var ständigt öppen för att tänka annorlunda. Han sökte således med sin svårkuvade entusiasm hela tiden nya tankar och idéer. Lektionerna var så otroligt levande och skapade en stark hunger att lära sig. Dessutom alltid högt i tak och allt även kryddat med en större dos humor. Han är den allra främsta inspirationskällan för mig när det gäller min roll som lärare och handledare. Jag närde sedan dessutom en dröm om att själv bli en framgångsrik filosof en dag. Gärna i Paris och med en stilig och lagom nött manchesterkostym som signum. Dessa tankar skingrades dock med tiden och efter gymnasiet gjorde jag sedan en kort utflykt till Göteborg och läste där en termin med elektroteknik på Chalmers innan jag förstod mig på mig själv, inklusive Fjällströms ordination. Jag återvände därför till Uppsala för att utbilda mig till läkare helt enkelt. Själva läkarutbildningen gick bra, men visst fanns det en genuin och ibland härlig tentaångest. Den läkare som senare kanske skulle ha allra störst betydelse för min slutliga kliniska inriktning var Lars Wibell. Han hade ett fantastiskt gott rykte vid sjukhuset. En läkare som allra helst åtog sig rent omöjliga medicinska problem och som fokuserade på absolut allt inom den medicinska sfären, men hade diabetes som en slags bas. Wibell brydde sig aldrig om klockan. Hade alltid ett maximalt fokus på nuet och var en sann mästare på patientsamtal och att på enkelt förklara olika komplexa sammanhang. Under ronderna undervisade han dessutom samtliga närvarande via patienten. Jag minns fortfarande mitt allra första möte med honom som läkarstudent, där jag mötte honom i korridoren och noterade att han hade 3 olika personsökare i sin läkarrock. För mig ett kvitto på en extremt hög viktighetsgrad. Jag kunde inte låta bli att fråga honom angående alla dessa sökare. Han replikerade snabbt att det var en härlig känsla och han undrade om jag visste vad som var allra bäst. Det var att ingen av alla dessa sökare var påslagna. Sedan skrattade han så våldsamt att hans fötter lyfte sig kanske en decimeter från marken. Sedan vände han snabbt på klacken och gick vidare med en stor tjock bunt med kluriga pappersremister i sin vänstra ficka på läkarrocken. En sann klinisk förebild och samtidigt en väldigt originell person som verkligen gjorde stort intryck på mig som läkarstudent. Min absolut första insats som läkare var inom psykiatrin i Gällivare efter termin 9. Jag hade ett synligen spatiöst eget läkarrum möblerat med stora tunga brittiska skinnmöbler och en kominknapp utanför dörren med lysknappar i olika kulörer. Så elegant har jag aldrig haft det sedan dess. Jag fick mitt livs allra första sökare. Den var ständigt påslagen, men ärligt talat var det nog aldrig någon som hörde av sig där. Jag gjorde sedan AT i Gävle och när jag blev färdig legitimerad läkare var det otroligt svårt att välja specialitet. Det fanns så många olika intressanta vägar att gå och jag hade här förmånen att pröva på ett flertal olika specialiteter på sjukhuset inklusive primärvården. Psykiatrin blev sedan min allra första placering vid Akademiska sjukhuset. Där arbetade vi i psykosenheten med den färgstarka och skickliga läkaren Jarmila Hallman. Hon lärde mig otroligt mycket både om sjukvård och om livet som sådant. Och att även i de allra mörkaste ögonblicken försöka se humorn, som dessutom kan vara ett värdefullt professionellt verktyg i många sammanhang. Sedan sökte jag mig till medicinkliniken vid Akademiska, där jag glädjande nog fick en plats på den högst specialiserade enheten inom onkologisk endokrinologi, med den dynamiska Kjell Öberg i spetsen. En unik arbetsplats med hela världen som primärt upptagningsområde. På kort tid blev jag en slags superexpert på mer sällsynta neuroendokrina tumörer och jag gav avancerade råd till luttrade överläkare från Skövde som jag nyss arbetat tillsammans med, men då som är mer tafatt underläkare. Barbro Eriksson var min handledare på ST, en sann guldgruva av klokhet och kompetens och dessutom en mästare på själva patientkonsultationen. I min ST-tjänst ingick det även endokrinologi och diabetes och när jag kom dit så återfann jag dels Lars Wibell men också Christian Berne, en läkare som tillsammans med Wibell i allra högsta grad formulerade diabetesvården i Sverige vid den tiden. Det fanns dessutom ett härligt gäng med högt dedikerade och extremt kompetenta diabetessjuksköterskor som sedan helt avgjorde mitt val av specialitet. Mycket få sjukhus hade en sådan kompetens inom diabetes och endokrinologi. Jag kände helt momentant att här hör jag hemma. och jag såg dessutom snabbt diabetes som mitt främsta profilområde och då med Vibell som en slags mentor. Redan som yngre läkare upptäckte jag dessutom den rent gudomliga kraften i att själv handleda andra. See one, do one, teach one. Att man dessutom kan undervisa sig själv och mer på djupet förstå olika sammanhang genom att undervisa andra är nästan övernaturligt. Det var sedan Ulla Lindqvist och Eva Tjensu Jansson som öppnade dörren för möjligheten till större uppdrag inom läkarutbildningen. Och det har varit helt avgörande för hur min tillvaro har sett ut under de senaste 20 åren. Då organisation, undervisning och handledning av läkarstudenter har upptagit ungefär halva min arbetstid. Det datadrivna kvalitetsarbetet i sin nuvarande form inom diabetesvården på Akademiska kan sägas ha startat på allvar redan 2010 då sjukhuset gick med i utvecklingsprojektet IQ4. Ett nationellt förbättringsprojekt inom typ 1-diabetes arrangerat av Nationella diabetesregistret NDR under ledning av Sofia Gudbjörnsdottir. En tydlig målsättning var att arbeta strukturerat och baserat på utfall, olika typer av jämförelser med NDR-data som ett slags underliggande skelett. Rent praktiskt var den ambitiösa diabetessjuksköterskan Britt Inge Bergström vår lokala projektledare och gruppen i övrigt innehöll primärt endast mig själv och diabetessjuksköterskan Anja Widmark, vårt lokala ankare vid kliniken. I det allra första mötet noterade vi med viss förvåning att Alingsås sjukhus hade hela 18 representanter. Varför hade de så många deltagare med i processen? Vi förstod dock snabbt varför och på kort tid växte sedan våra grupp dramatiskt. Vi inkluderar nu även dietist, fysioterapeut, fotterapeut, undersköterska, läkarsekreterare, kurator och senare även en diabetespsykolog i gruppen. Diabetes är nämligen ett tillstånd som kräver ett multidisciplinärt åtagande. Och genom att bredda teamet fick vi en helt annan lyftkraft i förbättringsarbetet. Stort tack till Alingsås! NDR är ett av världens främsta kvalitetsregister inom diabetes där vem som helst när som helst via knappen online kan ta ut olika kvalitetsdata och sedan jämföra med valfria andra vårdenheter i riket. NDR genererar mycket viktig forskning och utveckling och jag är väldigt hedrad över att numera ingå i NDRs styrgrupp. IQ4-projektet utmynnade i NDRs särskilda kvalitetspris år 2014. Ett oerhört stolt ögonblick och ett genuint teamwork med många hjältar. Vi har på senare år intensifierat samarbetet med njurmedicin, kardiologi, psykiatrin och inte minst transplantation där vi även har ett center of excellence för typ 1-diabetes där vi diskuterar avancerad behandling inklusive transplantation vid särskilt svårbehandlad diabetes med remisser från hela landet. En annan av våra duktiga diabetessjuksköterskor som haft en särskilt viktig roll på senare år är Violetta Almijo del Valle som arbetar som diabetessamordnare och där fungerar som en slags spindel i nätet över hela diabetesområdet. När värdebaserad vård infördes vid sjukhuset kring 2014 var typ 1-diabetes en av de tre allra första piloterna. Värdebaserad vård innebar förutom detta fokus på datadrivet kvalitetsarbete dessutom en ökad tyngdpunkt på värdet för patienterna inklusive livskvalitet. Denna process genererade mycket ny energi i vårt utvecklingsarbete och vår grupp utökades med en viktig patientrepresentant. År 2017 blev jag vald till årets diabetolog i Sverige, en utmärkelse från Svensk förening för diabetologi, SFD, och ett uttryck för en starkt positiva utveckling inom diabetessjukvården vid sjukhuset. Jag kan inte låta bli att vara lite entusiastisk över vad vi har uppnått här tillsammans. En sann teknisk revolution pågår inom diabetesvården. Allra viktigast har utvecklingen med kontinuerlig glukosmätning i underhuden varit, så kallad CGM. Halvautomatiska insulinpumpar innebär också ett smärre genombrott. Vi har dessutom ett växande segment med nya smarta uppkopplade insulinpennor. Akademiska ligger i täten när det gäller att utveckla ny innovativ teknik. Vi har bland annat varit med om att ta fram vägledande studier för att påvisa effekten med CGM vid typ 1-diabetes, genomfört den allra första pilotstudien med smarta uppladdningsbara pennor vid typ 1-diabetes och är ett av få centra som erbjuder och utvecklar pankreastransplantationer i Sverige. Sedan pågår dessutom stamcellstudier och behandling med specifika antikroppar vid nydebuterad typ 1-diabetes. Inom typ 2-diabetes och fetma ligger också sjukhuset definitivt inom framkant, både inom forskning och klinik. Framstegen inom teknik har med andra ord varit omtumlande, men tekniken i sig löser inte alla problem inom typ 1-diabetes. Vi arbetar också för en utveckling av särskilda diabetespsykologer. En viktig pågående multicenterstudie kommer att ge oss svar där vad gäller patientnytta med dessa särskilt nischade psykologer. Jag kommer troligen aldrig kunna sätta mig in i hur det är att ha drabbats av typ 1-diabetes, men samtidigt har jag mitt nästan extrema intresse för teknik och prylar, och det är få insulinpumpar och glukosmätare som jag inte själv har testat och burit på min kropp, och det är även över längre perioder. Om jag ska vara helt ärlig har jag till och med kommit på mig själv att känna mig lite naken utan en slags manik på min kropp. Det är sorgligt att filosofin, som var mitt främsta ämne på gymnasiet, har fått en så undanskymd roll på dagens gymnasieskola. Filosofin är på något vis fundamentet inom undervisning. Här har man möjlighet att skapa ett slags intellektuellt laboratorium där färdigheter kan tränas, såsom till exempel kritiskt tänkande. Inom läkarprogrammet i Uppsala har vi definitivt stärkt undervisningen inom filosofi och etik. Ett för mig särskilt intressant ögonblick i livet var när jag lyssnade på den holländske filosofen Menno de Bree, som höll ett föredrag vid AIMI, den stora vetenskapliga konferensen kring medicinsk pedagogik i Edinburgh. Menno var klädd i klassisk brun manchesterkostym och han personifierade min absoluta drömbild från gymnasiet kring hur en populär filosof kunde framträda. Menno de Bree intog scenen på ett imponerande vis. Det kittlande ämnet var On why your work does not make you happy. Föreläsningssalen var helt proppfull och gick ett sorl genom luften när han allra först frågade auditoriet om vi själva uppfattade att arbetet gav oss lycka. Många räckte momentant upp sina händer. Han gick sedan med både akkuratess och elegans genom all samlad filosofisk kunskap kring området med ett perspektiv på flera tusen år och med referenser till nästan alla tongivande filosofer. Det visar sig tyvärr att det verkar vara få förunnat att känna av genuin lycka över en längre tidsperiod. Att vi människor ofta blandar ihop lycka med en mer tillfällig glädje och tillfredsställelse. Och att yrkeslivet dessutom sällan genererar detta efterfrågade tillstånd. En av hans allra sista referenser var dessutom Lucretius som hävdade att det allra bästa i livet var att inte bli född alls. Allra sist så upprepade han samma fråga igen till auditoriet. Är vi lyckliga på grund av vårt arbete? Och nu räckte i princip ingen åhörare upp handen längre. Sedan steg jublet. Han fick stående ovationer. Varvid han när lugnet lagt sig, torrt konstaterar med ett leende på läpparna, att han inte riktigt förstår vår glädje över att vi visar oss vara mer olyckliga än vad vi trodde från början. Det kanske roligaste av allt var att vi sedan lärde känna varandra, att han har blivit en personlig vän och han dessutom har föreläst vid Uppsala universitet. Den 5 augusti år 2019. Jag befinner mig mellan 4-5 meter upp på den höga stegen mot fasaden och det som absolut inte får hända är redan på gång. En obarmhärtig resa genom luften med huvudet och nacken före i riktning mot marken. När jag handlöst singlar där genom luften passerar samtidigt hela livet revy som i en slags film med snabbspolning och jag ser endast två möjliga och högst skrämmande utfall framför mig vad gäller skadepanorama när min kropp kommer att nå marken. Jag letar febrilt efter en möjlig lösning. Också genom ett mirakel lyckas jag med all min kraft att mitt i fallet sparka mot stegen. Det var mitt livs bästa beslut och åtgärd och kroppen byter rast riktning efter sparken. Jag landar lyckligtvis på min vänstra häl istället för på huvudet och med en utsökt precision mitt emellan två större stenar. Jag ådog mig en mycket avancerad krossfraktur i hälen men utan att överdriva var det mitt livs allra lyckligaste ögonblick när jag låg där på marken mitt i gräset med kraftiga momentana smärtor i foten men vid liv och fullt vaken. Inga livshotande skador. Jag var själv däremot inte så intresserad av att utnyttja akut sjukvård där jag låg där på marken. Det räckte att jag kunde andas och sen hade jag för övrigt min sambo som är sjuksköterska vid sjukhuset vid min sida. Hon talade om ambulans och helikopter. Jag funderade mer över kryckkäppar och elastisk linda och var genuint stolt över mina räddande krumbukter i luften. När jag så småningom hamnade på sjukhus flera timmar senare utlöses traumalarmet ungefär samtidigt som jag med stor möda hoppade in genom entrédörren till akuten på Näl. Min glukosmätare på armen skapade dessutom en extra krydda av förvirring i sammanhanget. Denna episod kommer för alltid att ge mig en helt unik insyn i livet som akut sjuk patient och dessutom hur svårt det kan vara att vara både patient och läkare samtidigt. Det har sedan varit en synnerligen tuff resa med min fotskada där jag inte på något vis är återställd, men samtidigt är jag så otroligt djupt tacksam över livet som sådant. Det är faktiskt också andra gången i livet som jag var med om en svår olycka. Kanske kan jag också genom detta förstå mina patienter ännu bättre. Ett särskilt stort tack till ortopeden Peter Ström och hans rent magiska händer. Utan den heroiska insatsen hade utfallet med all sannolikhet varit betydligt sämre för min arma fot. Hur som helst, det mångåriga och strukturerade kvalitetsarbetet som involverar både sjukhus och primärvård inom Region Uppsala har gett tydliga positiva resultat. Och år 2022 utnämnde den nationella patientföreningen, Diabetesförbundet, Region Uppsala till att ha den allra bästa diabetessjukvården i hela landet. En bedömning baserad både på data från NDR och en stor mängd patientenkäter. Verkligen roligt och en äkta laginsats på allra högsta nationella nivå. Att göra skillnad för enskilda patienter är guld värt. Och det finns egentligen få saker som slår ett vanligt patientsamtal. Det är inte heller svårt att vara entusiastisk när utvecklingen hela tiden går så mycket framåt. Det är oerhört viktigt att trivas och att ha roligt på arbetet och i mitt fall har jag dessutom haft sån tur att träffa flera av mina allra bästa vänner i livet via Akademiska sjukhuset. Jag får inte sällan en känsla av att ingå en slags större familj här vid sjukhuset. Kanske att min sambo Lena, sjuksköterska, har lite rätt i sin analys att Akademiska sjukhuset är min familj. Men i så fall har jag nog åtminstone två familjer, tänker jag. Och jag är väldigt stolt över henne och mina söner. Tack för mig och att jag fick en möjlighet att berätta om mitt diabetesäventyr. Sedan bryr jag mig inte helt om vad filosofen Menno tänker om arbete kontra lycka. Jag trivs precis som mina underbara föräldrar väldigt bra med att arbeta en hel del. Jag har dessutom världens bästa yrke och detta trots att jag saknar både manchesterkostym och läkarrock. Jag har numera inte ens någon personsökare men kanske en och annan pump på armen.